Vi har en serie predikningar genom Andra Mosebok och kanske kommer att fortsätta, till temat är egentligen en genomgång utav Mose liv, ett studium utav den stora personligheten Mose. Andra Mosebok är egentligen förlossningens bok, frälsningens bok, frigörelsens bok. Det handlar om hur en nation föds, frigörs ut ur fångenskap och träldom. Och för detta handlande så behövs det en förlossare, en frigörare, en som leder folket ut ifrån förtrycket, en som är medlare mellan folket och Gud när förbundet en gång sluts där ute i Sinai öknen och lagarna ges till den nation som skulle vara en nation under Gud, en teokrati styrd av Gud själv. Förra gången så såg vi hur Gud tog ut sitt redskap. Hur intressant det var att när förtrycket var så som störst, tiden var inne för Gud att handla. Inte förrän efter 400 år. 70 personer hade man bara varit när man kom ner till Egypten på 1800-talet. Jakob och hans söners familjer. Nu, 400 år senare, hade folket växt sig så talrikt att det utgjorde ett hot emot farao och emot Egyptens folk. På grund av sin talrika skara. Så ni vet hur Tutmosis började pålägga folket svåra arbetsbördor. För att förtrycka dem och hindra att de finge tid och kraft att resa sig upp. För att göra ett eventuellt uppror och frigöra sig ifrån egyptierna. Men då var tiden inne också för Gud att kalla ut sitt redskap. Och vi såg hur intressant det var i den bemärkelsen att mitt under förtrycket, mitt under det att domarna, så att säga, ifrån faraos sida verkställdes över det hebreiska folket, i det att man försökte ta död på alla gossebarn som föddes. Gud kallar en liten pojke där han ligger i sin kista. Ja, det var en kista som han sattes i och stöttes ut i Nilfloden, ni vet, 3 månader gammal. Alla gossebarn skulle egentligen kastas i Nilfloden. Men hans föräldrar hade ju lyckats gömma honom en tid. Och när man nu stött ut honom där en dag i Nilfloden, ovetande om hans öde, så har Guds plan sammanfallit på så sätt att faraos egen dotter blir den som fattar kärlek till den lilla gossen och kallar honom Mose, i där hon drar upp honom ur vattnet och tar honom till sin egen son. Och där får han växa upp i det faraoiska hovet och under 40 år få del av undervisningen, kunskapen, Egyptens olika lärdomar, och växa till den första Egypten och bli faraos närmaste man. Men Mose hade inte glömt att han var en hebre, och han kände sin delaktighet med det hebreiska folket. Men ni vet, han föregrep sig innan Guds tid var inne, innan han var ett färdigt redskap för Gud. Föregrep han Gud och Guds handlande i det att han själv ingrep när en egyptier och en hebre var i konflikt med varandra. Och han gick så våldsamt tillväga att egyptiern dog av Moses handhavande med honom. Och Mose begrov honom i sanden och trodde att saken var ur världen. Men det var den ju inte. Den blev känd för farao själv, varpå han fick fly ut i öknen. I Midjans land uppehöll han sig i ytterligare 40 år. Och där började Gud arbeta med Mose. Ensam ute i öknen fick han lära sig den viktiga egenskapen som ska känneteckna en herde, en ledare för ett folk. En herde för fåren ute i öknen förberedde honom för herdeuppgiften för 2,5 miljon människor som snart skulle frigöras ut ur Egypten. Och så var det den där dagen, den sällsamma, stilla, märkliga dagen, då Gud uppenbarade sig för Mose där ute i öknen. Busken som brann men inte brann upp. Rösten som hördes, kallande på Mose, skickande tillbaka honom till Egypten, lovar att han ska vara med honom. Nu ser ni att Mose inte längre är den självsäkre. Han säger, vem är jag? Att jag skulle gå till farao. Han säger, ja men om de inte tror mig då, att du har sänt mig. Och Gud ger honom vissa tecken att framföra. Men Mose framhärdar i sina ursäkter och säger, ja men jag har så svårt att prata Gud, skicka någon annan. Men trots allt detta så vidhåller och fasthåller Gud sin kallelse att ta Mose. Fast han själv tydligen helst ville ha dragit sig ur och tillbaka och sett hellre att någon annan hade blivit sänd istället för honom. Men han har inget val. Gud har valt honom. Och det är inte så lätt att komma ur Guds vilja som vi ibland tror. När Gud har beslutat någonting om oss, då har han en särskild tjusning i, verkade som, att se till att det också blir utfört. Det är inte så lätt att komma ur Guds vilja. Hade Mose kunnat, skulle han säkert ha gjort det. Han kommer då tillbaka till Egypten, möter sin broder Aaron som skulle bli hans språkrör, eftersom Mose ju hade skylt på att han inte själv kunde tala. Och så är vi då framme i fjärde kapitlets slut, när Mose och Aaron möter de äldste i Israel där nere i landet Gosen. Och Aaron, står det, omtalade allt vad Herren hade talat till Mose. Mose vågar ju själv inte prata, som ni vet. Men Gud skulle också lära honom det så småningom. Och Mose gjorde de här tecknen som han hade fått att göra. Staven till en orm, handen spetälsk och ren igen. Vatten förvandlades till blod. Underliga tecken. Men det övertygade folket att Herren var med Mose, och det står att de trodde. Och de böjde sig ned och tillbad Gud, därför att han nu hade sett till deras förtryck och beslutat att göra någonting åt det. Så står det då i femte kapitlet att tiden var inne för audiens hos kungen själv. Därefter kom Mose och Aaron och sa till farao. Och ni kan försöka sätta er in i Moses känslor den stund han trädde in i faraos palatser igen. Där han hade vuxit upp som liten pojke. Där han hade vistats hela sin ungdomstid. Där han hade upplevt sin manliga mognad. Ända upp till 40 år hade han vistats i dessa försteliga salar. Gått som en furste där. Varit den som bestämt över alla tjänare som där fanns. Alla hade böjt sig ner och bugat sig för Mose. Nu kommer han som en representant för en hop slavar. Genom samma korridorer, genom samma salar in till faraos mottagningsrum. Han kände igen varenda sten på golvet. Varenda hörn han hade att gå runt. Men nu kom han med en bön för ett folk i slaveri och i förtryck. Och modigt står han fram inför kungen själv, som han visste inte alls hade något gott öga till detta folk. Och han säger: så säger Herren, Israels Gud, släpp mitt folk så att de kan hålla högtid åt mig i öknen. Vad skulle man kunna vänta sig för reaktion hos farao på en sådan önskan? Betänk att farao ansågs vara nästan som en gud. Han ansågs vara son av solen som han tillbad, älskad av de största av gudarna som han hade i Egypten. Farao själv tillbads. Och här kommer en representant för en hop slavar och säger: vår Gud har sagt att du ska släppa vårt folk. Farao drog på munnen och han sa: vem är Herren, er Gud, eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Det var skrattretande för farao. Skulle det finnas någon större än mig? Vem är er han Gud? Ni är ju slavar. Den Gud ni tror på, han måste vara ganska svag, som inte kan ordna så att ni blir ett fritt folk. Det förstår ni väl, att vår Gud och våra gudar måste vara starkare än er stackars Gud som ni kallar för Herren. Hebreernas Gud, varför skulle jag bry mig om vad han eventuellt har sagt? Farao kände sig säker. Guds folk har ofta varit i minoritet. Ja, alltid. Och det kanske har funnits anledning för många utomstående människor att säga: men kära någon, om den tro som de kristna verkligen har är en äkta tro, en sann tro på en sann Gud, varför är det så få som tror? Varför är det så få som följer den guden? Den attityden hade tydligen farao. Så han säger åt Mose och Aaron: ge er iväg härifrån. Ni har bara kommit för att få lite fritid ordnad för folket, några extra helgdagar. Det är så, säger farao, att folket är lat. De är lata och de vill inte arbeta längre. De vill ha lite semester. Och därför skyller ni på att er Gud har sagt att ni ska gå och offra åt honom. Så han tror naturligtvis inte alls på deras vädjan. Och vad gör han istället? Jo, han ökar trycket över de hebreiska slavarna. Och det står, ni ska inte vidare så som förut. Ge folket halm till att göra tegel av, säger han åt sina fogdar. Låt dem själva gå och skaffa sin halm. Men det innebär inte att de ska bli ansvariga för mindre kvantitet tegel. Samma kvantitet som förut ska de producera varje dag. Men själva ska de få skaffa halmen därtill. Och det innebär nästan dubbelt så mycket arbete på en dag. Och när detta ökade förtryck läggs på de hebreiska slavarna så går ropet upp till deras tillsyningsmän och deras arbetsledare. Och de skickar så småningom en egen representation till konungen, till fara och säger, varför har du ökat trycket på oss på detta sätt? Och fara och talar då om att Mose och Aron har ju varit här och bett om ledighet för er. Och där har jag förstått att ni bara är lata och det är därför som ni har skickat hit Mose. Men nu ska jag visa er att jag är den som har makten. Ni ska få jobba dubbelt så mycket. Ni är bara lata. Och när representanterna kom ut ifrån farao med det beskedet. Och de förstod att nu var det illa ställt med den hebreiska nationen. Så möter de Mose och Aron alldeles utanför faraos palats. Och det var en dramatisk situation som utspelades. Där står Mose, han som skulle vara befriaren, han som hade trätt upp inför farao för att utbedja frihet åt folket. Han möter nu representanter för sitt eget folk som talar föraktfullt mot honom själv och säger, må Herren straffa er och hemsöka er och döma er för att ni har gjort oss så förhatliga hos farao. Tänk vad svårt det måste ha känts för Mose. Det folk som han nu ville rädda och sätta fri kommer emot honom och förkastar honom och talar illa emot honom. Helt missförstått. Hur förtvivlad måste han inte ha känt sig? Känner du igen situationen när en annan frälstare framträder i historien? Man spikar upp honom på ett kors. Helt missförstått. Och han beder, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Men Mose var inte Guds son. Och Mose går till Gud med ett enda stort varför. Och han säger till Gud i vers 22. Herre, varför har du gjort så illa mot detta folk? Varför har du sänt mig? Jag gick hit och jag gjorde som du sa. Jag talade inför fara och släpp mitt folk. Men vad gör du? Du bara låter det bli värre för mitt folk. Ja, det verkade ganska upp och ner, eller hur? Istället för frihet, ökat förtryck. Istället för lättnad, större svårigheter. Ja, om inte Mose hade dragit sig ur tidigare så vore det väl dags att göra det nu. Har du känt så någon gång? Du har tyckt att nu ska jag göra rätt. Nu ska jag börja, nu ska jag göra så här. Det här vet jag är Guds vilja. Och så går du in i en uppgift, så går du in i ett ansvar för att tjäna Herren där. Men det blir inte allt som du har tänkt dig. Raka motsatsen. Ingen framgång alls. Totalt raka motsatsen. Det verkar som förlust istället. Men detta ingick också det i Guds plan. Gud ville nämligen lära sitt redskap Mose någonting mycket viktigt som han skulle ha nytta av de framförliggande 40 åren. Mose, din lydnad kommer inte att kunna få vara beroende av människors gunst. Det skulle komma många gånger under den 40-åriga ökenvandringen då folket skulle ställa sig upp emot Mose och vilja göra uppror emot honom och förkasta honom som sin ledare. Då gällde det att veta att man hade Gud på sin sida. Då gällde det att veta att om jag också är ensam så är jag rätt, för jag är med Gud. Gud ville lära Mose att kunna stå ensam, oberoende av människors stöd. Annars vet ni att ledare alltid är ju väldigt beroende av att deras folk så att säga stöder dem och ger sitt bifall till dem. Och särskilt ledare som vill vara populära är alltid angelägna om att få människors gunst. Men det går inte med en gudstjänare. Till en gudstjänare har att handha Guds ord. Och Guds ord ligger ofta i strid med vad människor vill höra. Därför innebär det att ska man vara trogen Guds ord, så innebär det att tyvärr att man kommer i konflikt med människor. Då och nu. Ska vi då kompromissa med Guds ord för att vinna tillbaka deras gunst? Eller ska vi stå kvar hos Gud också om glåporden haglar över oss? Ja, det var någonting som Mose nu fick lära sig. Och jag tror att han också vill att du ska lära dig att stå ensam med Gud. Om du också är den enda kristne på din arbetsplats, enda kristne i din skolklass, ensam med Gud. Var finns det män och kvinnor idag som vågar stå ensamma med Gud? Såna behövs. Såna behövs som Guds frälsningsplan ska gå i fullbordan i historien. Jesus sa ju en gång: vad jag gör, det förstår du inte nu, men framledes ska du förstå det. Det verkade inte som det vore vettigt och logiskt i förhållande till Guds väsen att det här finge hända. Men framledes så ska du förstå att det inte var så tokigt som du trodde. Mose går alltså till Gud och säger: varför Gud, varför har du inte gått till Gud många gånger med den frågan? Och Gud säger inte till Mose: du får inte ställa sådana frågor, Mose. Det var faktiskt ett uttryck för tro av Mose att komma till Gud med sitt problem istället för att bara sticka iväg. Han går till Gud med sin fråga. Och då vill Gud också ge svar. Och nu säger Gud i kapitel 6. Jo, säger Gud, nu ska du få se vad jag ska göra med farao. Nu ska jag uppenbara mig på ett sätt som jag aldrig tidigare har gjort i historien. Mose, jag har bara förberett scenen lite grann. Nu ska du få se vad som ska hända. Jag ska uppenbara mig i egenskap av Herren. I egenskap av Herren har inte ens patriarkerna känt mig. De kände mig i egenskap av den allsmäktige El Shaddai. Men jag ska uppenbara mig i egenskap utav Herren, den evige, den suveräne, den Gud som gör vad han vill, som är fri och oberoende av allt och alla, som ingen mäktig farao i världen kan binda i sitt handlande. Vänta, Mose, du ska få se. Och så följer ett skeende nu vid faraos hov i relation till Mose, som kommer att utveckla Mose mer och mer, ge Mose större och större förtroende för den här guden, som man nu till en början undrade vad i all världen menar Gud för någonting. Men Gud var inte klar. Gud hade bara börjat. Och han hade många läxor att lära Mose. Och vid slutet av konfrontationerna med farao och vid uttåget ur Egypten så är Mose en helt annan man än vi finner honom här i femte kapitlet. Folket också för den delen. Så Gud säger: Mose, gå igen till farao. Och Mose, han går. Och det står i vers 9 att han först talar till Israels folk och säger det här som Gud har sagt till Mose, att Gud ska rädda er, han ska förlossa er, han ska föra er ut ur Egypten genom sina straffdomar över Egypten. Men israeliterna bara sa: vi vill inte tro på dig, vi vill inte lyssna till dig. Återigen möter han deras antagonism. De förkastar hans glada budskap. Vad ont det måste ha gjort i Mose hjärta. Hans eget folk förkastar de glada nyheterna som man hade att bibringa dem. Men då säger Gud: okej, Mose, nu går du till farao och säger samma sak. Till farao igen? Jag har gått till mitt eget folk och de har förkastat vad jag sa. Hur skulle jag nu kunna träda upp inför farao? Varför skulle han lyssna till mig, säger Mose i vers 12. När inte Israels barn lyssnar till mig, varför skulle han lyssna till mig? När inte ens hebreerna, deras guden till detta folk som jag företräder, när inte ens de lyssnar till vad deras gud säger, varför skulle farao se någon anledning att lyssna till mig? Ja, det verkar konstigt. Guds svar, första versen i sjunde kapitlet. Mose, jag har satt dig till att vara så som en gud för farao. Och din broder Abraham ska vara din profet. Det vill säga, Gud hade för avsikt att göra sådana mäktiga gärningar genom Mose att han skulle bli stor till och med i faraos ögon. Och Mose trodde Gud. Men Gud talar också om för Mose att faraos hjärta kommer att vara förhärdat. Han kommer inte att lyssna i första taget. Mose är alltså förberedd på konflikt med farao. Men i tro går han upp till hovet. Och Hebreerbrevet berömmer hans tro, som ni vet. Det var i tro som Mose gick upp till konungen i Egypten utan att låta sig skrämmas av hans vrede. Han var 80 år gammal då. Och hans bror Aaron 83. Och så kommer han upp. Och så visar han genom tecknet staven som blir till en orm, att han hade Guds auktoritet med sig. Men då träder de egyptiska spåmännen upp och gör likadant med sina stavar. Det fanns nämligen trollkarlar på den tiden, och det finns det än idag förresten. Det är inga vanliga hokus pokus trollkarlar som framträder på Tivoli och liknande. Det här är frågan om andebesvärjare. Det här är frågan om okultism i dess verkliga mening. Om människor som är invigda åt onda andemakters krafter. Och genom djävulens tillskyndelse, Satans tillskyndelse, som Nya Testamentet säger om dessa män, har förmågan att till och med göra under. Och det är märkligt att lägga märke till att alltid när Gud är ofärdig med sina kritiska skeden i frälsningshistorien, så är också fientliga makten där för att försöka omintetgöra Guds verk i sin försoningsplan. Gud är ofärdig att förlossa sitt folk i Israel från Egypten och slaveriet. Satan är där för att förvilla och förhindra och försöka omöjliggöra Guds syften. När Jesus trädde fram på jorden blev det en särskild oro i andevärlden. Och gång på gång trädde människor fram inför honom, besatta av onda andar, och ropar emot honom. Det blev oro i andevärlden när Guds son kom ned på jorden för att fullgöra försoningen. Och Satan ville se honom död, död innan korset. I slutet av denna tidsålder, när församlingen ska förlossas och när Guds folk Israel och nio ska bli en nation under Gud, kommer ondskans andemakter att rasa som aldrig förr, lär vi oss ifrån Bibelns sista bok. Så det var inte så märkligt att dessa män trädde fram och gjorde samma sak. Det står genom sina hemliga konster. Det var besvärjelseformler och besvärjelseakter de använde sig av. Men Herrens makt visade sig större i det att Arons stav, som hade förvandlats till en orm, uppslukade de två prästernas, egyptiska prästernas ormar. Men farao, står det om hans hjärta, att det var förstockat. Han ville inte lyssna till dessa representanter för slavfolket. Och Herren säger till Mose, faraos hjärta är tillslutet. Han vill inte släppa folket. Men gå till farao imorgon igen. Ty jag vet att imorgon kommer farao att gå ner till Nilfloden. Inte för att bada. Ni förstår, Nilfloden, det var en helig flod för egyptierna. Egyptierna hade många gudar. Nästan varenda objekt och särskilt djur ansåg man heliga. Och ansåg man ha en andemakt inneboende i sig. Nilfloden ansåg man vara guden Orisis, fruktbarhetsguden Orisis, själva blodsflöde och blodström. Nilfloden var helig. Man tillbad Nilfloden. Och till och med farao gick ner en dag för att tillbeda denna flod. Då står den här hebreiske slavrepresentanten där igen, Mose, med sin stav och säger, släpp mitt folk så att de kan få hålla gudstjänst åt mig ute i öknen, så säger Herren. Farao ler igen. Då sker den första utav de 10 plågor som nu kommer att drabba Egypten. Nilfloden, i det att Mose slår med sin stav på vattnet, färgas röd som blod. Det börjar stinka ifrån den. Fiskar flyter upp döda till ytan. Fiskar också tillbads förresten, såsom gudomliga objekt. Vattnet blir odrickbart. Hela denna gudomliga källa som egyptierna tillbad på Herrens befallning blir vämjelsefull och obrukbar. Ni ser, de plågor som nu kommer, de har till syfte att uppenbara att Israels Gud, trots att det var ett slavfolk på den tiden, det var himmelens och jordens Gud. Han som hade makt över allt skapat, över alla naturkrafter. Han som var större än Egyptens gudar. Därför angrips det ena kultobjektet efter det andra. Nilfloden. Nästa plåga, eftersom farao alls inte låter sig uppmjukas i sitt hjärta. Nästa plåga kommer. Paddor stiger upp ur Nilfloden. Och även det var en attack mot en av Egyptens främsta guddomar. Man tillbad nämligen en gudinna som hette Hekt. Hon var avbildad med människokropp men med ett grodhuvud. Det var ofta så i deras avgudabilder att de var till hälften mänskliga och till hälften djuriska. Och här sker det att paddor som brukade komma upp i Nilfloden, men nu i ett sådant ofantligt antal att de liksom nästan översvämmade landet omkring. Och det blev en plåga för folket. Och då ska ni betänka att den lilla paddan var ett heligt djur, så man fick ju inte döda den heller. Och det var inte lätt att gå på vägen, att gå fram genom landet utan att försöka undvika att trampa på någon av dessa små varelser som rörde sig överallt. Men vet du, spåmännen, trollkarlarna, de hade också förmått att förvandla vatten till rött blod. De hade också förmått nu att låta paddor stiga upp ur Egyptens flod. De imiterade Guds under. Det är alltid hans sätt. Han försöker efterlikna Gud. Han försöker göra någonting likadant för att visa att han inte är sämre. Men nu började farao att mjukna. Och för första gången kallar han till sig Mose och Aron och säger: "Och be till er Gud så att paddorna försvinner, så ska jag släppa folket." Ni ser, så här var det med farao. Så länge det gick honom väl, då var han övermodig och självsäker och hård och grym. Men så fort svårigheterna satt in lite grann och kom honom in på livet, då mjuknade han. Då trädde fegheten fram inom honom. Och då sa han: "Okej, ni får gå. Bara ta bort den här eländiga plågan." Jag tror att det här berättelsen om farao och hans hjärtas hårdhet och Guds handlande med dem finns med för att utgöra en varning för oss idag att inte bete oss på samma sätt. När allt går bra och när livet flyter fram i all sin ledighet och skönhet, ja, varför skulle jag behöva Gud? Men när det börjar knipa åt lite grann, kännas lite grann, lite sjukdom, lite svårigheter, lite bekymmer, Gud, om du bara hjälper mig så ska jag lova att tro på dig, så ska jag lova att tjäna dig. Och så hjälper Gud. Han tog bort paddorna genom Mose bön. Och för att verkligen visa att det var Gud som tog bort paddorna, så frågar han farao: "När ska de försvinna?" Imorgon bitti ska de försvinna. Nästa morgon var de borta, döda på marken, och man sopade ihop dem i högar och brände upp dessa små paddor. Och det var en stank som spred sig över Egypten. Men när farao såg att plågan var borta, då var han rakt tillbaka i sin hårdhet igen, och han vägrade att släppa folket. När svårigheterna är övervunna, när det har ordnat upp sig igen, ja, då glömmer vi genast våra löften. Och så är vi tillbaka i samma hårdhet, i samma gamla trampande och tomgång igen. Så Gud kom igen. Den här gången stoftet på jorden förvandlades till myggsvärmar. Egentligen vad vi kallar knott. Vet ni vad knott är? Små, små, nästan osyn. Man kan nästan inte se dem i ögat. Men det kommer i små, små, i stora svärmar. Men så små, små insekter som sätter sig. Men vad de känns. Usch, vad de känns. De sticks och det kliar över hela kroppen. De kryper in i håret, de kryper in i näsborrarna. Åtminstone gjorde de den i Egypten. Och in i ögonhålorna och på ögonlocken. Där satt de och där bet de sina små stick. Oh, vilken irritation. Stoftet på jorden, där la de sina ägg. Och troligen var det så att Gud nu genom ett mirakulöst ingripande lät dessa ägg kläckas och plötsligt var svärmade ut över Egyptens land av dessa små knott. Spånmännen, trollkarlarna, försökte de också, men nu var det stopp. Nu kunde de inte imitera Gud längre. Och de går till farao och de säger: "Farao, det här är faktiskt Guds finger. Det här kan inte vi göra. Det är Guds finger." Det var inte det att de ville förhärliga Gud genom sitt erkännande. De bara ville säga att det här är inte Mose och Aron som gör. Det här är någon högre makt. Det här kan inte vi med våra besvärjelsekonster kunna producera. Men trots detta står det att faraos hjärta förblev förstockat. Han hörde inte på den. Han förbjöd folket att lämna landet. Och Gud säger till Mose, och jag förstår inte att inte Mose tröttnar. Nu var det fjärde gången: "Mose, gå upp till farao och säg: släpp mitt folk." "Ja, men Gud, du vet ju att han inte lyssnar på mig." "Karn där uppe i hovet, gå och säg till honom att han ska släppa mitt folk." Dessa envisa audienser med konungen som Gud befallde Mose att fullgöra är samtidigt ett utslag av nåd ifrån Gud. Han ville ständigt ge farao möjlighet att ödmjuka sig och ge folket en chans att gå och erkänna honom som den högste guden. Så han kommer tillbaka: "Släpp mitt folk, annars måste flugsvärmar komma." Och flugsvärmar kom. Också flugorna ett heligt kultobjekt som man tillbad. Ni kan tänka er att ha flugor på kroppen och inte få slå ihjäl dem. Och det var en besvärlig plåga, och nu mjuknar farao. För andra gången kallar han till sig Mose och Aaron, vers 25 i 8 kapitlet. Och han säger: okej, ni får gå och stad och offra till Gud, men ni får inte gå ut i öken, ni kan väl stanna här i landet och göra det. Märker ni hur farao så att säga är beredd att gå halvvägs? Det här är ett kompromissförslag. Gud hade sagt: låt mitt folk gå 3 dagsresor ut i öknen för att tillbedja åt mig. Nej, inte riktigt så långt. Ni kan väl stanna här i landet, men ni ska få tillbedja. Ni ser hur svårt det är att gå hela vägen med Gud, att erkänna och ge honom full rätt till det som han har sagt. Och så försöker man kompromissa och underhandla med Gud. Gud, kan du inte hjälpa mig? Kan du inte göra så jag slipper göra riktigt så mycket? Jag kanske inte behöver bekänna ditt namn. Jag kan väl få tro på dig utan att behöva ta ställning utåt. Jag vet inte vad du har för kompromissförslag att komma med, men säkerligen har du underhandlat med Gud många gånger. Gud, hjälp mig. Jag lovar att göra åtminstone så mycket. Men Mose säger: det går inte alls. Vi kan inte stanna här i Egypten och tillbedja vår Gud. Det skulle innebära att egyptierna skulle bli ursinniga på oss. Till vårt sätt att tillbedja Gud ligger i konflikt med egyptiernas sätt att tillbedja. Vi kommer till och med att offra djur som egyptierna tillbeder. Och då kan ni tänka er vilka problem det skulle bli. Men då tillsluter farao sitt hjärta. Nej, ni får inte lämna landet. Han vill fortfarande ha kontrollen över detta folk. Mose, säger Gud, gå till farao och säg: släpp mitt folk. 5:e gången. Den här gången ska boskapen drabbas. Boskapen som tillbads, särskilt tjuren tillbads, kon också som i Indien idag. Nu drabbades den utav en pest. Det visar att Gud var större än de gudar som egyptierna tillbad i egenskap av boskap. Faraos hjärta fortfarande förhärdat. Nästa plåga kommer, bulnader på boskapen. Ja, på människor också. Likasom små utslag på kroppen i form av nästan liknande schalakans feber. Någonting som plågade, som stack. Men faraos hjärta fortfarande förstockat. Nu går Mose igen till farao och varnar honom. Och lägg märke till Guds barmhärtighet. När han nu har en 6:e plåga för dörren, så talar han om att det ska bli hagel. Och för att rädda er boskap, ta in dem i lagårdarna. Låt dem inte vara ute på fälten. Se till att ni vistas inomhus, så ska ni inte bli skadade. Jag vill bara bevisa min makt över vädrets makter. Och då står det i vers 20 i 9:e kapitlet att de som fruktade Herren, de tog in sin boskap. Men de som inte fruktade Herren, de struntade i vad Mose hade sagt i sina varningsord. Och så kom haglet och så kom djungeldarna, och så hände vad Herren hade sagt, och landet var förrött av denna hagelstorm. Och det här var besvärligt. Så nu kallar för 3:e gången farao till sig Mose och Aaron och säger: lyssna hur mjuk han är nu. Jag har faktiskt syndat den här gången. Det är Herren som är rättfärdig. Det är jag och mitt folk som har gjort orätt. Han till och med erkänner detta. Så mjuk hade han nu blivit. Och han säger: be till Herren för allt i världen, så att detta dunder och detta hagel upphör. Då ska jag släppa er. Och ni ska inte behöva stanna här längre. Ja visst, säger Mose, det ska upphöra när jag kommer ut i staden. Och så sker det så. Men när hagelstormarna hade avlägsnat sig, vet du vad som hände med farao? Ja, nu har du börjat känna den karn. När farao såg att regnet och haglet och dundret hade upphört, framhärdade han i sin synd och tillslöt sitt hjärta för 7:e gången. Det är någon som har sagt att den is som smälter om dagen och fryser om natten, det är den hårdaste isen. Och när en människa framhärdar i att lova Gud och inte hålla det, lova Gud och inte hålla det, lova Gud och inte hålla det, så uppväxer någon slags hårdhet inom hennes hjärta. Och Gud måste ta till allvarligare och allvarligare medel för att få henne att verkligen ödmjuka sig under Gud och säga ja till Gud. Och Mose går till farao igen och säger: varför har du varit motsträvig? Varför vill du inte ödmjuka dig? Nu ska gräshoppor komma. Och då träder faraos tjänare, för nu har åtminstone de lärt sig läxan, och de träder upp till farao och säger: farao, för allt i världen, lyssna på den hebreen. Låt oss inte få gräshoppor också. Vi har haft knott, vi har haft flugor, vi har haft paddor. Nu får det vara nog. Och farao lyssnar till sina tjänare, så att han åtminstone kommer med ett kompromissförslag igen. Vet ni vad han säger nu? Okej, hebreer, ni ska få gå. Vers 8 i det 10:e kapitlet. Ni ska få gå och hålla gudstjänst åt Herren. Men vilka ska gå? Ja, allihop, säger Mose. Gamla, unga, söner och döttrar, boskap, allihop. Nej, det får ni inte göra, säger farao. Bara männen får gå. Räcker det inte om kararna får gå? Ska ni ha kvinnorna med er också, och barnen och boskapen? Ni ser, farao visste ju att om bara männen fick gå, så skulle de komma tillbaka. De kunde ju inte gå ifrån sina kvinnor för gott. Så han ville ha en hållhake i folket fortfarande genom detta kompromissförslag. Men Mose, järv, allt järvare inför denne mäktige man, han säger: då får det vara. Hela nationen ska gå. Gräshopporna kommer, och så kommer detta stora mörker över Egypten. Gräshoppsinvasion kom som stora mörka åskmoln, blåste in österifrån med en stark vind, vilket också visar att Gud hade makt över vädrets makter även i andra länder. Gräshopporna förs in, de förs fortfarande in med starka vindar och kommer som stora mörka moln och slår sig ner på all växtlighet och ödelägger den. Och inom några dagar var växtligheten i Egypten ödelagd. Men vet du vad som har hänt dessa sista plågor? Gud har på ett suveränt sätt visat att han är Israels Gud genom att Israels folk som bodde där nere i Gosen, de drabbades inte av flugsvärmarna. De drabbades inte av knotten. De drabbades nu inte heller av gräshoppsinvasionen. Underligt. Ett område i det stora Egyptens land, där var frid och fröjd. Där beskyddade Israels Gud sitt folk och undanhöll den från dessa straffdomar som drabbade det övriga landet. Gud vet hur han ska bevara det sina. Och det var ett klart vittnesbörd inför farao. Ser du inte, farao, att det är Israels Gud som är den suveräne? Att detta är inga slumpmässiga naturkatastrofer som kom över Egypten nu och då. Helt naturligt. Detta är Guds finger. Men han framhärdade. Dock kallar han Mose och Aron till sig en fjärde gång. Och han säger: jag har syndat mot Herren och mot er. Vers 16. Men förlåt mig nu, så ska jag släppa er. Bara gräshoppsinvasionen slutar. Och den slutade. Men farao fortsatte att förstocka sitt hjärta. Och så kommer vi fram till de sista plågorna. Ett mörker över landet så tjockt att det nästan kunde tas på, säger berättaren här. Men, står det underbart i slutet av 23 versen, men alla Israels barn hade ljust där de bodde. I Gosen var det ljus. I Egyptens övriga land var det tjockt mörker. Troligen orsakat av att Gud lät vindarna ta med sig dessa damm, dessa stoft ifrån marken, och dessa sandpartiklar blåste upp som en täckelse för solen. Det hände lite då och då i Egypten. Det kan hända än idag. Jag har själv sett liknande mörka stormar nere i Texas. Men här på ett särskilt sätt, ett plötsligt mörker. Så man sprang in i husen och stängde igen för att hindra detta väder att komma in. Men de små dammkornen smög in genom fönster, in genom dörrarna och springorna i husen. Och man undkom inte mörkrets tjocka, man kunde ta på det nästan. Då kallade farao till sig Mose och sa: nu får ni gå, nu får ni gå. Men fortfarande, en sista krampaktig kompromiss för att ha en hållhake kvar. En bro tillbaka. Han vill inte helt kapitulera för Israels Gud. Men ni kan väl lämna er boskap kvar här. Han visste att går de utan boskap så är de snart utan föda. Ute i öknen kan man inte leva värst länge. Det växer ingenting. och så vidare. Så boskapen kan ni väl lämna kvar. Då visste han, då kommer de snart tillbaka. Men annars får ni gå, allihop, kvinnor och barn också. Gå, för allt i världen, gå! Men Mose, järvare än någonsin, står upp och säger, inte en enda klöv ska bli kvar. Hela bunten av vår boskap ska med om vi ska gå. Ingenting ska bli kvar. Vet ni, då blir farao så vred att han ber Mose försvinna och aldrig mer komma tillbaka. Träd inte mera upp i mitt hov. Försvinn ut härifrån. Mose vänder sig då till denne konung och säger, du har talat rätt. Jag ska inte vidare komma inför ditt ansikte. För Mose visste att nu ska den sista plågan komma. Och den ska bli så allvarlig att till och med de egyptiska invånarna skulle tvinga iväg israeliterna och hjälpa dem iväg och ge dem skänker och gåvor och försöka skynda dem iväg. Och det är precis vad som händer. Och när vi kommer in i 11:e och 12:e kapitlet, som vi får spara mer till nästa gång, så händer förlossningen. Det händer samtidigt som en dom drabbar Egypten igen och uppvisar ännu en demonstration på att Israels Gud är himmelens och jordens Gud. Mörkret som hade kommit var ett slag i ansiktet på Egyptens största Gud. Vem då? Solguden Ra, han som gav sol åt Egypten. Men på Israels Guds befallning blev det plötsligt mörkt i landet, men inte i Gosen där israeliterna bodde. Så kommer då denna sista svåra plåga över folket. Allt förstfött måste slås. Det var representationen för hela det nya släktet, allt förstfött i Egypten. På grund av faraos och folkets hårdhet och ovilja måste Gud ta till detta hårda, denna hårda straffdom. Och så kommer natten, men Gud hade förberett sitt folk på förlossning. Blod av ett felfritt årsgammalt lamm ska strykas på dörrpostarna och på dörrträdet över husen där ni bor. Och fördärvaren, dödsängeln, ska gå förbi, ska passage, varav vårt ord påsk kommer, gå förbi. Han ska skona er på grund av blodet. Och här kommer Israels första lektion om genom blodet. Och på grund av blodet finns beskydd, finns räddning, finns förlossning. Och den natten uppstod ett rop ifrån Egypten och en klagan som aldrig förr. Ända in i faraos palatser hörs ropet. Jag är faraos egen familj, hans förstfödde son. Och Mose och Aron kallas skyndsamt till hovet och säger, ge er iväg. Säger farao. Och egyptierna går ut på vägarna. Och det hjälper hebreerna iväg. De är rädda att någonting ännu värre ska drabba dem. Vi är framme i 33 versen i 12 kapitlet. Gå, eljest dör vi allihop. Nu var man rädd. Nu var man skakad. Man såg allvaret i att stå emot Israels Gud. Han som hade makt över liv och död. Inte bara över naturen, inte bara över djuren, inte bara över Egyptens alla gudar, utan över människosläktets egen existens. Det är med den guden vi har att göra. Vi tackar dig Gud att du är samma Gud än idag, höjd över allt skapat, i himmel och på jord. I Jesu namn. Amen.